och en längtar efter att höra ordet och möta dig. Att de är kända den dagen då du kommer tillbaka för att hämta det dina. Och Herre, nu när vi ska stanna inför ditt ord, så ser du hur hjälplösa vi alla är. Om inte du öppnar ordet för oss, Herre. Och Herre, kom med din heliga ande. Tala in i mitt hjärta. Och de som är församlade här i hjärtan. Det är liten och stor. Det är ord som du vill ha sagt ikväll. Vi lämnar den här stunden i dina händer. Du nådige och trofaste Gud. Amen. Jag ska försöka tala svenska. När jag träffar folk från Norge så blir det lätt att det blir lite norsk. Jag ska pröva att snacka svensk. Det ordet som vi ska stanna för den här stunden är från Jesaja 62 och vers 6 och 7. Och du som har en bibel, slå gärna upp och följ med. Jesaja 62 vers 6 och 7. I Jesu namn. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. Amen. Det har ju varit final i hockey och ni vet hur det gick. Men vi närmar oss en annan final på jordens lopp. Då himlar och jord ska förgå. Och vi behöver än mer ta till oss orden från Jesaja som vi läste. Jag är rädd för att många av väktarna tystnar. Inte att predikan i och för sig tystnar. Men att predikan som inte bara är ord, men som är ande och kraft, att den tystnar och blir allt mer sällsynt. Ja, att den predikan som föds ur nöd och bönerop till Gud, att den blir allt mer sällsynt. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro, säger skriftordet. Och idag så unna få sig någon ro. Man jobbar och sliter här nere med de många tingen. Och det är något speciellt som jag lagt på mitt hjärta ikväll. Varför är det så svårt för oss kristna? Varför är det så svårt för de som kallar sig kristna att ta tid för ordet och bönen? Ja, varför är det så svårt för kristna att be? Vad är det som gör det så svårt för kristna att ha ett dagligt böneliv? Att de ropar till Herren dag och natt utan att tystna. Har vi slagit oss till ro innan dess att Jerusalem står fast grundat? Innan dess att det blir lovsång? Har vi slagit oss till ro i synden och i världen? Varken dag eller natt får väktarna på Sions murar tystna. Vi har ju så många stora och härliga löften i skriften för att få oss till att be. Det vi ber om i bön och tro, det har han lovat att ge oss. I Filipperbrevet 4 och 6 står det: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi behöver inte göra oss bekymmer för något, utan vi får lyfta fram allt, varje behov, varje nöd inför honom. Om det gäller ekonomisk nöd, om det gäller skola, om det gäller äktenskap, om det gäller synd, om det gäller slöhet och tröghet. Varje behov, varje nöd får vi lyfta fram inför honom. Och så ska Guds frid bevara oss. Bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. För det handlar ju inte om att bevara att de här stolarna i den här salen blir fyllda. Eller att det kommer elever på bibelskolan. Det handlar om de rum som är beredda i himlen. Att människor når fram dit. Varför har vi så lätt att först söka hjälp med våra kamrater, predikanter, telefonen, kontakter? När Herren säger sök mig först. Det var en mamma som hade tappat bort nycklarna till bilen. Och så gick hon och letade och frågade människorna, är det någon som har sett mina nycklar? Och så var det en liten pojke där på 6 år med. Och så sa hon, mamma, varför har vi inte bett till Gud? Och så fick mamman där liksom ett stick i sitt samvete. Ja, varför sökte vi inte Gud först? Och så knäppte de händerna och bad. Och handväskan som hon hade vänt upp och ner 3 gånger. I handväskan låg nycklarna. Sök Gud först. Sök Gud först och inte som en sista utväg. Man hör ju ibland det. Ja, vi kan ingenting göra, men vi kan i alla fall be. Ungefär som att ja, det är inte till mycket nytta, men det är i alla fall någonting. Men tänk vilka löften vi har i skriften. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Vi ska be först och inte sist. När Nehemja stod inför kungen och skulle svara på en svår fråga, då står det, då bad jag till Herren och så svarade jag konungen. Det är den vägen som du och jag behöver gå. Om våra hjärtan och våra tankar ska bevaras i Kristus Jesus. Församlingen är en stor fara. Den kristna församlingen på jorden. Vi lever i ett upplösningstillstånd. Kristna familjer som splittras. Man kallar sig kristen och lever i synd. Och så kanske kommer den någon modlös kristen och ber om förbön. Be för mig och mitt äktenskap. Eller be för mig och den här synden. Och det är gott och väl och rätt och inget fel i det. Men be dem själva. Men ber vi själva? Eller kommer vi att be om förbön och hoppas att någon annan ska be? Och så ber vi inte själva. Tid för tv, tid för internet, tid för jobb, tid för att titta på mejlen, på mobiltelefonen. Men ingen tid till att be. Och svaret på vår nöd, den finns i långkammaren. Men vi går inte dit för att be. Varför är det så svårt för oss att be fastän vi har sådana nödtider ibland oss? Varför är det så svårt? Varför är det så svårt att få de kristna och komma med sina problem till honom som har nyckeln till allt. Bibeln är ju full av löften för dem som ber. I Psaltaren 34:16 står det: Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras rop. Och två verser längre fram i Psaltaren 34:18: När de rättfärdiga ropar hör Herren, han räddar dem ur all nöd. Och 1 Johannes 5:14: Och detta är en tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi att vi också redan har det som vi bett om. Vi vet det. Men gör vi oss bruk av det? Eller kallar vi det överandlighet? I Matteus 21:22 står det: Allt vad ni ber om er bön ska ni få när ni tror. Och i Psaltaren 102:18: Han vände sig till det utblottades bön och föraktar den inte. Från perm till perm har vi hans löften. Hans löften. Så starka att vi knappt kan tro att det är sant. Så många. Jag kan icke räkna dem alla. David han ber i Psaltaren 138 och säger: Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar ska tacka dig när de får höra orden från din mun. Såna underbara löften. Och vi har så lätt att ta de här löftena för givet. Men nu vi vet att om vi ber i tro, varför, och han vill ge oss det, varför är det så svårt för oss att be? Vi vet ju att bön är svaret. Och vi varnas att glömma och vända oss till Gud. Det står i Hebreerbrevet: Hur ska vi då kunna fly undan om vi inte bryr oss om en sån stor frälsning? Hur ska vi kunna fly undan om vi inte bryr oss om, det vill säga att ta lätt på? Hur ska vi kunna undfly Guds vrede om vi tar lätt på att be och inte bryr oss om det? Tar du det lätt på din tid med Gud? Hur ska du kunna fly undan de svåra tider som kommer, jag som är här, om inte du aktar på Guds väg till frälsning? Vi lever ju i lugnet före stormen. Och har du inte lärt att möta honom var dag i bön idag? Hur ska det då gå när nöden kommer som inte haft sin like intill idag? Och det här jag lyfter idag, det är inte för att klanka ner på någon. Men det är för att jag vet att jag själv behöver det. Det står i Jeremia 2:42: Inte glömmer en jungfru sina smycken eller en brud sin utstyrsel. Men mitt folk har i alla tider glömt mig. Varför har Guds eget folk glömt att be till Herren. Guds folk som behöver mirakel, som behöver hjälp i nöden, glömt att komma ensamma med Herren. Det är familjer i krasch, det är familjer i nöd, det är terror och det är bombdåd och det är synd och frestelser. Och du menar att du älskar Gud av hela ditt hjärta. Du vet att bönerna samlas i himlen i guldskålar och att Gud hör bön. Kan en brud komma till bröllopet utan bröllopsklänning? Nej, hon gör inte det. Men mitt folk har glömt mig, säger Herren. De behöver mig, deras Gud. Och ändå söker de inte mig. De ber inte. Och varför inte? Och varför stannar vi för det här idag? Jag hoppas att vi kan finna svaret på varför det är så svårt för oss att be. Att vi kan finna till honom medan det är nådetid. För han vill finna oss, han som dog för oss. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. Vi har en stor präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten. Vi tror det, vi vet det, vi förkunnar det. Att Jesus har öppnat vägen till himlen. Han har öppnat vägen till Guds tron. Du vet att han har gett försoningens ord. Han har förkunnat för dig frälsningen och visat att du är inbjuden genom Jesu blod. Kom till mig, säger han. Ni har tillgång till Fadern. Jag kom frimodigt in i det allra heligaste. Kom inför honom. Han som har öppnat vägen i sin död. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket som ni ser att dagen närmar sig. Ja, ännu mer när dagen närmar sig. Det är dags att lära känna mig, säger Gud. Och du lär känna honom i ordet. Och i lönnkammaren. Men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Kunskap om sanningen. Och om ni inte tar vara på detta. Om ni inte tar vara på detta så finns det inget annat offer. Herren dömer sitt folk för att de har föraktat den helige ande. Genom att inte komma till honom i daglig bön och bot så har Gud spilt sitt blod i onödan. Han gav sitt liv för att vi skulle möta honom. Och vi har kunskap om att vi är inbjudna. Vi vet om det. Men ligger det där som en skatt nedgrävd? Eller är det något vi går och tar emot? Du vet att det finns en nådastol. Dit kunde man fly och gripa. Och så kunde blodhämnaren inte nå en. Du har en nådastol. Du vet det. Du har kunskap om det. Men om det bara blir en kunskap om det, som du inte gör det bruk av, du kommer aldrig inför honom i bön. Vilket annat offer finns det? Vilken annan nådastol finns det? I vilket allra heligaste ska du gå in? Varför har vi så svårt för att be? Och jag tänker det kan vara fyra orsaker. I alla fall jag tar upp idag. Och som jag sa tidigare, inte för att klanka ner på någon, utan för att visa hur det ligger till. Att det kanske kan bli annorlunda efter det här mötet. Och jag vet att jag själv behöver det. Jag vet att jag själv behöver det. Det är nämligen den tiden då alla blev sömniga och somnade. Väktare, vad lider natten? Sömnaktigheten och trögheten, den breder ut sig. Breder den ut sig över dig. Den första kategorin. De ber inte för de har förlorat den första kärleken till honom. Den första kategorin av människor som inte ber men som går i Guds hus. De ber inte för de har förlorat sin första kärlek. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Är inte stora och mäktiga ting som vi sätter pris på. Men ordet fortsätter. Men det har jag emot dig. Att du har övergivit din första kärlek. Den första kärleken som förde dig in i det allra heligaste. Herren säger, du talar om att du älskar mig. Du offrar dig för församlingen, för Bibeln, för bibeltrohet. Du står upp emot homofili och äktenskapsbrott och lögn och villoläror. Men hur kan du älska mig om du inte delar din tid med mig? Det är det Jesus vill säga. Du säger att du älskar mig. Och du gör massor av gärningar. Men du kommer inte till mig. Till det allra heligaste. Till nådastolen som jag har öppnat. Med mitt eget blod. Det blev en förgårdskristen. En död tro som inte har behov av att be. Så kan du inte vara i ett äktenskap. Tänk om ni har ett äktenskap där ni träffas en gång i veckan. En timma. Jag älskar dig. Hej då. Håller ett sånt äktenskap. Det spelar ingen roll om du vittnar. Om du predikar. Om du är med i kören. Leder bibelstudium. Om du inte är med Herren ensam. Ja, då älskar du honom inte. Du kanske är med i församlingens program. Men är du ensam med honom? Vi är gifta med Kristus. Man och hustru. De tar tid tillsammans. Och i de nära stunderna med varann, då vill man inte ha någon annan där. Då är det bara hon och jag. Och så är det också äktenskapet med Kristus. Att vi har honom för oss själva. Människor De ber inte, för de älskar honom inte längre. De har drivit bort ifrån honom. Om jag predikar idag aldrig så starkt, om jag skäller eller skriker, hotar eller lockar till att få dig att be, så hjälper det ingenting. Det hjälper ingenting vad jag än säger här idag, om inte det för dig till att be. Det hjälper ingenting vad jag säger, om inte du vänder dig till Gud och ber: Gud, ge mig den första kärleken. Gör mig villig att offra om mig och mitt för att komma nära dig. För det kostar av Jesus på första platsen i sitt liv. Den andra kategorin som inte ber, det är de som gör fel prioritering. Den andra kategorin av kristna som inte ber är de som har en annorlunda prioritering. En felaktig prioritering. När jag jobbar i ambulansen så kommer vi fram kanske till en olycksplats. Och så får vi prioritera. Den är prio 1, den ska ha hjälp med en gång. Den är prio 2, den är prio 3, den kan vänta lite grann. Gör vi en fel prioritering, så kanske den här med den inre blödning som såg ut då, som var uppe och gick, så kanske den som dör först. Och de prioriteringar vi gör i livet, det kan också medföra död eller liv. Man kanske prioriterar familjen i sån grad att man inte hinner med Gud på listan. Man kanske gör upp en lista så att man ska verkligen hinna ta vara på sin familj, och att man ska hinna ta vara på jobbet och allt annat man ska göra i veckan. Du kanske prioriterar att få diskat, fått laga mat och få tvätta. Och det är inget fel i det, det ska vi göra. Vi ska ta hand om vår familj. Men om din familj hindrar dig från att nå till himlen, så säger Jesus att du ska hata din hustru. Står det? Inget får ha prioritet över att du får möta Jesus. Inte jobb. Inte familj. Inte din tjänst i Guds rike. Inte dina lustar. Ingen synd. Inga oskyldiga nöjen. Man kan åka långt för att vara med på möteshelg och lyssna. Och det är bra. Men söker du inte Gud i din egen lönnkammare, så hjälper det ingenting. Varje dag i lönnkammaren så vill han möta dig. Han vill beröra dig. Han vill ge dig kraft ifrån höjden. Och han vill tala om att han älskar dig. Och att dina synder är förlåtna i hans blod. Så att du med frimodighet kan möta dagen som kommer. Avsätter du inte tid för att be, så kommer du inte att be. Vi avsätter tid för att träna. Vi avsätter tid för att äta. Vi avsätter tid för att sova. Vi avsätter tid för att jobba. Och ringer det en Ringer en vän så tar vi tid för att svara och så låter vi hammaren ligga. Eller det vi gör ligga. Och så svarar vi när vår vän ringer. Men när Herren vill upprätta den himmelska telefonkontakten från himlen, är det upptaget? Är det så i ditt liv? Att du har prioriterat fel? Det står i Malaki 1:8. Om ni bär fram ett blint djur som offer, är inte det något ont? Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig, säger Herren Sebaot. De skulle välja ut det bästa till sitt offer. De skulle inte ta det blinda eller det halta. Kommer det till en ståthållare och se, ja men han kommer inte att vilja se med behag på dig. Ge Gud din bästa tid. Är du en morgonmänniska som tycker om att stiga upp tidigt? Ja, då kanske det passar för dig att be tidigt. Men är du en kvällsmänniska så tänk inte att nu ska jag gå upp 16:00 så jag hinner be. Och så här, sover du i en timma. Ja, du kanske sover helt. Du har inte bett en timma. Du har sovit en timma. Ge Gud din bästa tid. Ge Gud det bästa av din jord. Det bästa. Det är inte när på dygnet det spelar roll. Han vill inte ha dina gäspiga sömniga minuter 11:00. När du har gjort det och det och det och det. Och så har du kollat lite där och där. Och sen får han några halvsömniga tankar. Innan du somnar. Så samtalar vi ju inte med en människa i telefon. Att vi somnar ifrån ett samtal. Himlarnas konung. Är det så vi samtalar med honom? Då har vi prioriterat fel. Låt Gud vara prio ett. Och så är det så allvarligt, som vi hörde vid predikantdagen, att församlingen blir som predikanten. I en församling där predikanten inte tar tid för att be, kommer man tänka att församlingen blir sådana som ber. En kristen som inte ber blir en kraftlös och modlös kristen. Som inte kan stå emot djävulens glödande pilar. Man kan hålla upp verksamhet, man kan hålla upp skenet av kristendom, man kan hålla kvar de rätta meningarna till sin dödsdag. Men det blir bara ord och det blir ingen kraft. I 1 Korinthierbrevet 4:19-20 står det: men när jag kommer till er, om Herren vill, då får jag se hur det ligger till, inte med orden utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Det var den andra kategorin. Den tredje kategorin och de som kallar sig kristna men som inte ber. Det är de som har lärt sig att leva utan bön. De vandrar med Gud, kallar de det. De går troget till kyrkan, de går troget till bönhuset, men de ber inte. De går i församlingen i 40, 50, 60 år kanske. De har tid för trädgård. De har tid för sport, de har tid för resor eller vad det kan vara. Men man har aldrig tid för bön. För man har lärt sig att leva utan bön. Man har inrättat sitt liv utan bön. Och så ligger de där i en kista en dag. ett helt liv i församlingen. Men man har aldrig lärt känna Gud på tumman hand. De levde och tänkte att det duger, att jag gör det bästa jag kan. De hade aldrig något behov av att möta Gud i bön. De mötte ju honom på söndagar. Och när de läser och tänker, det räcker för mig. Jag är en sån där lagom kristen. Jag är en sån där lagom kristen och Gud kan väl inte kräva mer av mig att jag är trogen och flitig och duktig i mitt arbete och möter upp på möten och försöker ändå lyssna och göra efter lagen som jag kan. De lever ett moraliskt fint liv. De gör rätt för sig. De går till nattvarden. Men i Matteus 7:22 så får de här som aldrig har lärt känna honom själv höra sanningen. Många ska komma till mig på den dagen och säga Herre, Herre. Men jag ska säga er sanningen. Jag har aldrig känt er. Jag har aldrig känt er. Det kan ju vara så när du åker till jobbet eller du träffar dem på bussen. Du känner igen ansiktet. Du vet att det är någon. Du har säkert sådana människor i ditt liv som du känner igen. Du kan berätta att han är den glada killen som alltid hejar när du åker förbi huset. Men du känner honom inte. Och så här har de här människorna det med Jesus. De har aldrig lärt känna Jesus i bön. De har lärt sig att leva ett liv utan bön. De har en hej hej kristendom med Jesus. Herren säger i Psaltaren 69:9 till dessa. Främmande har jag blivit för mina bröder. En främling för min moders barn. Gud är en främling för många som kallar sig kristna. Som vi läste innan. Hur ska vi kunna undfly om vi inte aktar på en sån stor frälsning? Tänk när Jesus kommer igen och böckerna öppnas. Om Gud vill så ska vi stanna inför det imorgon. Då blir det räkenskapsdag. Då ska den människan säga till Gud. Ja Gud, jag vet att jag hade ju inte så mycket tid för dig. Det här med bönen, det var ingenting för mig. Men nu Jesus, nu när vi har en evighet tillsammans, nu ska vi lära känna varann. Nu vill jag lära känna dig Jesus i evigheten. Nu har jag tid. Jag hade tid för mina barn och mitt jobb och allt annat här nere. Jag vet att du inte ens en sån där, att du inte skulle kalla mig en sån där bönemänniska. Men nu Gud, nu är jag redo att söka dig och lära känna dig när vi har en evighet tillsammans. Tror du det håller på domens dag? Jag kände er aldrig. Jag kände er aldrig. Du kan klara din tid utan bön. Liksom man kan klara sin tid utan syre, mat och vatten. Du klarar det 3 minuter utan syre ungefär. 3 dagar utan vatten och 3 veckor utan mat. Men jag kan inte sätta någon tid på hur länge du klarar det utan bön. Innan du faller ifrån. Men det är ett faktum. Att lever du utan bön i ditt liv så kommer du att falla ifrån. Om du aldrig känner Herren, aldrig kommer inför Herren. Så kommer Herren inte att känna dig och du kommer inte att känna honom. En predikant som inte ber är en kraftlös predikant. Och en kristen som inte ber är en kraftlös kristen. Man kan berätta historier. Man kan berätta känslomässiga historier. Men var är budskapet bakom? Det var som en god vän i Norge sa en gång. Ja, men det var väl bra. Men vad ville han ha sagt? Hade han ett budskap? Eller ville han bara hålla en god predikan? Han var rädd att det var det sista. Han var rädd att han höll en predikan som skulle bli gott likt. Men hade han ett budskap att gå med? Var är elden som brinner i hjärtat? Jeremia, som ju var en bönens man som ni känner till, han vittnar och säger i Jeremia 20:9: men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Han var modlös. Men så står det: men då blev det mitt hjärta som en brinnande eld, instängt i mitt innersta. Jag ansträngde mig och uthärde den, men kunde den inte. Den fjärde kategorin, och den sista vi ska stanna för ikväll, det är de kristna, de som kallar sig kristna, men som slutar att be, för de tänker, det lönar sig inte att be för mig. Den fjärde kategorin som slutar att be, det är de som tänker att bön det är inget som funkar för mig. Jag har provat att be. Jag har bett länge, jag har provat allt, jag har fastat. Men jag har inte sett något resultat och nu har jag gett upp. Kanske det är jag, kanske det är brist på min tro. Men bön, det är inget som funkar för mig. Jesaja skriver om dig i kapitel 58, vers 2. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om det vore ett folk som övar rättfärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Man kanske har bett om en livskamrat, en äktefälle, men man får inget svar. Och så går man ut och ordnar med en äktefälle själv. Eller en predikant. Han hade skrivit till en annan. De behövde en plats där de kunde samlas av gudstjänst. Och så bar de och de fick ingen plats. Det var många som slutade i församlingen och gick bort och åter till världen. Och de bad om förnyelse. Och de fick ingen förnyelse. Och så skriver han: antalet minskade. Vi blev bara 30 kvar. Det fungerade inte. Jag var tvungen att sluta. Jag var tvungen att skaffa mig ett nytt jobb. Och så svarade den här predikanten som fick brevet: det sista var sant. Han behövde ett nytt jobb. För en sån predikant passar inte som predikant i Guds rike. För Gud, han svarar inte på våra böner för att vi ska få ett lätt liv. Han svarar inte på våra böner för att vi ska kunna luta oss tillbaka och njuta av det vi har samlat ihop. Han svarar inte på våra böner för att vi ska kunna leva ett liv utan kamp och svårigheter. I Jakob 4:3 står det: ni ber men får inget. Det är för att ni ber illa. Ni ber illa och så kommer det för att slösa bort det på era egna njutningar. Bön, det är inte till för att tillfredsställa hjärtats lust. Men bön är att Guds vilja ska ske. Bön är att Guds vilja ska ske i mitt liv. Bön är inte att be, Gud, nu är jag så trött på att vara ensam i mitt liv. Nu måste du ge mig någon att leva med. Ge mig någon i mitt liv, Gud. Gud, han kan vara din man. Gud kan vara din hustru. Intill dess att bönesvaret kommer. Och det spelar ingen roll hur många miljoner som säger att Gud hör inte bön. För Gud, han hör bön. Gud, han står fast vid sina löften. Vi får hålla fast i tro att Gud i sin tid vill svara. Kanske inte på det sätt som vi hade tänkt oss. Men det som Luther säger. När vi inte får det vi ber om så ger han oss något bättre. Och Markus 11:24 står det. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Håll fast i tro och tro på Gud. Fasten han inte svarade med en gång. Vi brukar ju ha bönestund ibland och morgonbön. Och det är en sak och det är viktigt. Men blir det bara vid bönestunderna med församlingen som vi ber, då är det ingen beende församling. Om vi samlades och bad och avlöste varandra i bön i 24 timmar, så hade det inte varit någon beende församling. Om vi inte bad hemma i landkammaren. Du som kanske känner dig träffad här. Att du har bett, men du har inte fått svar. Du har inte bett för att slösa bort det på dina lustar. Du har inte bett för att få ett enkelt liv. Men du har bett i tro om att det är det bästa för dig. Du får vara viss om att Gud ska svara dig. Han kanske har svarat dig på ett sätt som du inte tänkte. Som var bättre för dig. Och när han inte svarar, så är det för att han vill pröva din tro. Han vill göra den starkare. Han kunde ju ha sagt till Abraham, långt innan de kom till Moria, att du behöver inte offra Isak. Du kan spara honom. Men Abrahams tro blev prövad i eld. Och så prövar han dig och mig. Vår tro. Han vill rena den. Han vill rensa bort slagget. Så att du ska få en tro som håller måttet. En tro som håller på den sista dagen. Det är ju snart Ramadan där de fastar. De kristnas fasta, var är den? De som har en död Gud, de fastar. De kom till Jesus och frågade, varför fastar inte dina lärjungar? Och så sa de kan väl inte fasta så länge brudgummen är hos dem. Men en dag ska brudgummen tas ifrån dem och då ska de be. då ska de fasta. Fasta, det behöver inte betyda att avstå från mat. Men det kan vara något annat man kanske behöver avstå från. Telefonen. Internet. Något annat som tar tiden från dig. Så att du inte hinner med och be. Något som tar tiden så att mötet med Herren inte blir av. Ja Gud, ge oss bönens ande. Låt ditt ord vi hört idag tala in i våra hjärtan. Och gör det till prioritet i våra liv och be. Gör det till en prioritet i mitt liv. Inte bara för att jag är predikant, men för min egen del. Och Herre, låt dem som samlats här prioritera Gud först. Och Herre, låt inte bönen bli en gärning som vi ska göra. Men att vi får möta dig där du vill ge vår fattiga själ av livets bröd. Du vill ju öppna ditt hjärta för oss och ösa över oss av dina välsignelser och ditt goda. Och Herre, vi ber att vi inte skulle vara så upptagna att vi inte hinner med att be. Eller när vi ber att vi är så upptagna med att rabbla fram det ena eller andra. Men att också bli stilla och lyssna vad du vill säga till oss. Herre, tack att vi får lyfta fram allt inför dig. Och Herre, ge oss tålamod och vänta på ditt svar. Och Herre, du säger det finns ingen genväg till gemenskap annat än genom att umgås. Hjälp oss att inte glömma det. Herre, ge oss den första kärleken. Och Herre, kanske det är någon som måste omvända sig idag och ropa till Herren. Jag har inte sökt dig först. Jag har försummat gemenskapen med dig. Jag behöver be med Psaltaren 51. Och Herre, jag tror att vi alla är i behov av att be den bönen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och tag inte den helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning. Och håll mig uppe med en villig ande. Amen.